Hej och varmt välkomna till Nytt Spel Plus, podcasten där vi på ett lite onödigt komplicerat sätt tar oss an våra gamla favoritspel och ser på dem med både gamla och nya ögon. Jag heter David Nylander och idag har jag tänkt testa ett lite annorlunda introupplägg för att fortsättningsvis ge mig lite mindre jobb inför varje inspelning. Så jag gör så här att jag tar direkt och vänder mig till personen som slår mig följe idag. Otto har tyvärr försvunnit iväg på äventyr även denna gång, så istället för att skapa balans i den närkeharmoni som vanligtvis råder här i podden har vi en annan tidigare gnällbältare, tillika pluppsamlare och simulatorvurmare. Välkommen Mats Nylund.
Hej, ja det var ju en passande beskrivning tror jag. Kul att vara här i alla fall.
Ja, väldigt kul att ha dig här. Vi har ju, jag brukar ju ha min vapendragare Otto med mig annars. Han har spelat spelet, men han har fått lite förhinder nu med, i livet som gör att han inte kan vara med.
Ja, det blir ofta
just
så
den här gången. Ja, precis. Men då tänkte jag, då plockar jag in en annan gammal närking istället. Han är askersundare och jag är örebroare. Så att,
jag har nog bott i Örebro mer än Askersund faktiskt.
Mm. Ja, du har bott i Askersund också.
Ja, jag bodde i... Eller? Farsa bor i Askersund, så jag bodde hos honom några år när jag kom hem från USA.
Aha, all right.
Men annars har jag nog mest bott i Örebro och Kumla växte jag upp.
All right. Ja, du har satt en fot i varje läge nästan, eller vad man ska säga.
Ja.
Hela Närkeslätten är spoken for.
Ja, lite så.
Ja, men vad roligt. Hur är läget med dig?
Ja, det var bra. Jag hoppas på våren så jag kan åka ner till Örebro igen, flyga lite. Det är det jag gör på sommaren,
ja,
i princip. Åker ner och segerflyger i Örebro.
Är det för att du har, är det just på grund av kopplingen hit som du är just hit och åker, eller är det för att det är bättre möjligheter?
Nej, det är väl egentligen här i Stockholm. Gammal vana kan man säga, jag vet inte. Jag började ju flyga när jag bodde i Örebro. Och så, det var 30-årskrisen där. Och så när jag flyttade till Stockholm, då fortsatte jag åka ner till Örebro. För det är liksom, det är som en liten minisemester. Man åker ner ett par dagar och flyger lite. Det är ganska skönt att komma bort från storstan.
Ja, men jag förstår. Jag tänkte testa en liten ny grej nu när vi framöver här, och tänkte börja med, du får vara försökskanin på det.
Ja,
köra en liten fråga som du har fått förbereda ish inför idag. Ja. Det var dig att välja i hur och i vilket sammanhang i din vardag du skulle vilja använda dig av en sparfunktion.
Ja, det där har man ju fantiserat om. Alltså det är klart att det skulle vara schysst att kunna quicksava och sen ladda om det inte går som man har tänkt sig. Det hade man kanske haft nytta av i ganska många situationer. Dejter, löneförhandlingar, dumma grejer man hittar på liksom.
Ja.
Men nej, alltså jag vet, i verkligheten tror jag nästan man skulle vara ganska tråkig med det där och liksom spara grejer som särskilt bra ögonblick liksom, som man vill återvända till. Lite som de grejer man lägger upp på Instagram liksom, de skulle man ha som sparfiler så man kunde gå tillbaka och återuppleva dem.
Just det. Ja, ja men precis. Du tänkte mer på att själva liksom att ögonblicket blir sparfilen och inte att du får göra om misstaget så att säga.
Ja, lite så. Eller både och, men därför det vore ju rätt stor fördel. Om man säger något riktigt jävla dumt så här, men jag hade quick save innan, det är lugnt. Det var liksom quick load så är det klart.
Ja men precis, mina tankar har gått i lite liknande banor. Att det skulle bli en, man skulle ju missbruka det. Eller man skulle hamna i ett träsk ganska fort och bara.
Ja, man skulle bli enormt populär i sociala sammanhang om man missbrukar det.
Ja.
Säger verkligen helt rätt saker liksom bara.
Ja, det skulle, undrar om man skulle bli påkommen liksom, eller på något vis folk skulle börja ana oråd.
Jag tror att folk skulle tycka att man var ett creep, att man hade spionerat på dem innan, för man liksom man vet vad de vill ha, hur de vill ha sitt kaffe liksom, såna grejer.
Just det. Ja, men spännande.
Jag tror det skulle kunna slå bak ut, men det är ju rätt kul tankeexperiment.
Ja, men exakt. Det är nog mycket det där. Det är det som dyker upp spontant i huvudet för mig också. Just det här med att säga saker som man vill ta tillbaka. Att man,
ja, ja.
De här gångerna man låter munnen jobba före huvudet.
Dumma grejer överlag liksom. Som man, man vet att det här borde jag nog egentligen inte göra. Då kan man spara innan. Då går det då till
just det, man kan testa sig. Ja, precis. Ja. Ja.
Då kan man ladda och låta bli.
Ja, shit. Det skulle gå ut för ganska fort.
Ja, jag tror det.
Yeah, men vi ska se lite. Jag tänker att du ska få berätta lite om dig själv. För jag har ju följt dig i diverse sammanhang. Mm. Och ett par gånger har vi nog faktiskt setts också. Men det minns säkert inte du. Det har varit i sammanhang där du har poddat live.
Ja, okej. Okay.
Så jag har ju ganska bra koll på dig. Så jag tänker att du kan få presentera dig lite för dem som inte har koll.
Ja, vad ska man säga? Jag halkade in på ett bananskal i allra första början av speltidningsbranschen, kan man säga, PC Gamer. Som jag började skriva för när tidningen var 3 nummer gammal eller något. Mest för att jag anmälde intresse. Det var tydligen ingen annan som vågade ansöka. Och jag var hyfsat bra på att skriva och jag var framförallt bra på att leverera i tid, för det är ingen som är.
Nej.
Så jag levde ganska bra på det ganska länge. Sen på senare år har jag väl frilansat lite grann, men mest har jag väl poddat på senare år med Nördigt då, som är väl den kontakt jag har med branschen idag. Nu har jag ett riktigt jobb. Nu jobbar jag i tunnelbanan, så jag har inte riktigt tid att sitta och frilansa och spela hela nätterna liksom. Men det är min spelhistoria. Jag vet inte vad det blir nu. Det blir väl en 20 någonting år i branschen.
Mm. All right. Är det något skrivande kvar för dig nu?
Nej, inte skrivande faktiskt. Det var några år sedan. Nu är det poddandet. För det finns liksom inte riktigt några. Eller jag vet, det kanske finns. Jag har inte riktigt sökt så mycket grejer efter PC-gamer när jag la ner. Det kändes någonstans som att min karriär som skribent dog med dem. Det var ju ändå, hur länge jag höll på? 22 år. Och jag höll just på det. Lika länge. Det känns som ganska bra så. Men det är klart, ibland känner man ju lite att man spelar ett spel och tänker att det här skulle jag vilja skriva om i Gamer eller i Superplay liksom. Men det går ju inte, för de finns inte längre.
Nej, just det. Men det är inte så att du sparar eller du liksom skriver några rader eller så anteckningar för dig själv och sparar till ett sammanhang där det kan...
Ja, mentala kanske. Men jag får ju lite utlopp för det där Nördigt. Och diverse poddar, för det är ju folk som du som liksom vill ha med mig i olika poddar, och jag är ju alltid på om jag har tid liksom. Så att jag får ju utlopp där liksom, och analysera och snacka om spel och ja, även lite andra nördiga mediegrejer så. Det känns som det räcker rätt bra just nu. Jag har inte riktigt den tiden som jag hade när jag var arbetslös, eller på att säga frilans menar jag såklart, men det är typ samma sak.
Ja. Ja, men vi får hoppas att du får lite utlopp för...
Lusten vaknar väl lite grann igen kanske, vi får se.
Ja, men vi får ta och kasta oss in direkt.
Ja.
För till idag så är det ju ett av dina favoritspel som du har fått välja också, som vi har lirat. Vilket då?
Beyond Good and Evil. Klassiskt action-äventyr från Ubisoft. Det kom väl 2003 vill jag säga.
Ja, men det stämmer.
Ja. Och det är ett sånt spel. Alltså, jag har många favoritspel som jag återvänder till och spelar om och om igen. Eller några i alla fall. Men det här är inte ett av dem. Det här är bara ett spel som jag spelar en och en halv gång typ, och som gjorde ett så stort intryck att det liksom fortfarande lever kvar i mitt huvud.
Och all right. Jag blev rätt glad. Var det en recension?
Va?
Var det en recension? Eller var det så du hittade det? Eller var det på något annat sätt du snubblade över det?
Jag minns ärligt talat inte om jag recenserade. Det kan jag ha gjort. Det var ju PC Gaming i alla fall. Eller om jag bara liksom snodde det från redaktionen och spelade och blev helt fräst. Men det är liksom, det här är nog, det är första gången jag spelar igenom hela spelet från början till slut på, ja, sen det kom, 20 år sedan.
Ja, men vad passande, lite jubileumssnack nästan.
Ja, det är bra tajmat också, eller kanske inte, för att det kommer ju någon form av jubileumsversion. Det har de ju läckt. Det ska ju komma nu i vår, men det är lite oklart när.
Som någon slags placeholder för den här tvåan som aldrig kommer.
Ja, någon form av remaster med liksom kanske lite högre upplösningar och sådär, och förhoppningsvis bättre kontroller. Det återkommer vi till, garanterat.
Yes. Ja, men exakt. Några, har du någonting du minns liksom tydligt som ett guldkorn från den första eller de första genomspelningarna som gjorde att du liksom fastnade för det? Eller så, som gjorde att det satte sig?
Ja, alltså jag vet inte. Det, jag har en minnesbild av ett ögonblick i spelet där man liksom ska smygas förbi en vakt. Och det är så här... Det går liksom inte att slåss med vakter, eller det går ju, men det är skitjobbigt. Man ska smyga sig bli vakt, och det är så här stämningsfullt ljus, och det är lite så här rök från maskiner i bakgrunden och så här. Det ögonblicket vet jag inte ens om det existerar i spelet. Men jag har en bild i huvudet av det här blandningen av liksom action och smygande med en riktigt bra story liksom. Och det var det som liksom fastnade i huvudet. Och jag tycker faktiskt att den minnesbilden var ganska korrekt, även om inte just exakt den bilden jag har i huvudet existerar i spelet. Så det känns som jag minns det ungefär.
Ja, men vad kul. Jag har ju, det är inte första gången jag startar upp det här spelet, ska jag säga. Jag minns inte riktigt när det var, men det kan säkert vara... Ja, men åtminstone 10 år sedan som jag första gången testade och spelade.
Vad var det på för format?
Då spelade jag det på PC med mus och tangentbord. Och jag vet inte, jag kan inte ha hållit på särskilt länge. Jag måste ha blivit avbruten av någonting och sen bara inte egentligen haft någon lust att fortsätta. Jag kanske spelade någon timme eller sådär på det. Så jag hade inte riktigt koll riktigt på varken story eller liksom gameplay-upplägg eller någonting sånt.
Men det räcker inte riktigt för att komma in i det intressanta delen av spelet, tror jag.
Nej, men exakt. Och jag för mig att jag också störde mig på kontrollen då.
Ja, fast men det,
just den här...
Det är helt ursäktligt.
Ja, men precis. Och just den här versionen som jag har, den är ju gjord för PC. Det finns ju en GameCube-version också. Mm. Som verkar vara väldigt högt skattad av många och väldigt svår att få tag på till ett rimligt pris.
Ja, det finns en HD-version till PlayStation också, men den finns inte på PlayStation Store av någon anledning.
Nej, okej.
Okay. Jag letade efter den innan, men jag hittar den inte.
Är det till PS2 då? Eller till första?
Ja, eller 3. Ja. Nej, 2 måste det vara.
2003. Ja,
men det var första versionen var till PS2. Men jag antar att HD-versionen var till PS3. Men den existerar inte längre.
Nej. Nej, men så jag klickade inte riktigt första gången. Så nu fick jag ju anledning att testa igen. För det har ju legat där och grott i Steam-biblioteket sedan dess. Och nu har jag ju faktiskt spelat det på Steam Deck. Fick det att funka, hör och häpna.
Men är du en spakinverterare eller inte?
Jag är osäker faktiskt. På... För jag kan liksom inte, när jag ska förklara... Jag tänker alltid tvärtom när jag ska liksom tänka efter hur det är jag gör egentligen. Jag tror att det... jag vill ha som liksom... Som om jag skulle flyga i ett spel, att trycker jag neråt och ska kameran gå uppåt.
Ja, precis. Ja, men då inverterar du. Det är liksom, ja. De flesta brukar ganska starka åsikter om vilket som är rätt där.
Ja. Jag bryr mig inte så mycket om vilket som är rätt. Jag känner mest att det... Jag vill ha det på mitt sätt, sen vad andra tycker det.
Ja, det är ju ett problem med det här spelet. Men som sagt, det kan vi ju ta sen när vi kommer till kontrollen.
Ja, men precis. Nej, men så jag bara blev väldigt förvånad över att... Jag blir mer och mer imponerad av Steam Deckens liksom mångsidighet. Det är ju en PC-bärbart format, men jag har liksom inte sett på den som det.
Ja, det enda jag har att klaga på det är att jag kanske skulle ha väntat och köpt en OLED istället. Men alltså, det är en fantastisk maskin.
Mm, ja. Men lite mer snabbt om spelet innan vi går in på huvuddelen. Du nämnde ju där att action-äventyr, tredjepersonsperspektiv med fokus på egentligen på pussellösning och som du sa, de här smygmomenten. Sen är det lite, ja, det är lite racing, det är lite... Ja, men det är ganska
mycket...
Det är
lite open world. Alltså, det var ju tänkt, som jag har läst, så var det ju tänkt att vara en lite av ett sandlådespel på en tid när egentligen inte de fanns än. Mm. Så det hade ju varit ännu bättre för mig liksom, att åka runt på kartan och samla pluppar i sin lilla svävare. Men Michel Ancel som skrev manus och även liksom ledde arbetet, han gillar inte sådana spel. Så han skar ganska hårt i den delen. Det blev mer liksom linjär story och bättre berättande blev det ju förmodligen. Men den stora öppna världen blev inte så stor öppen som de hade tänkt från början.
Okej, okay, han och det är hans verk att det har liksom smalnats av.
Ja, och det är väl egentligen kanske bra, för jag vet inte om teknologin fanns riktigt för att göra den sortens spel 2003. Men det, ja, nej, nu precis. Är det ju ganska rak story om Jade som är en ung fotojournalist och hennes farbror som om någon är en gris och heter Paige. Och de har av någon annan anledning adopterat typ 10 barn av olika arter.
Mm. Ja, de har väl någon slags barnhem.
I en gammal fyr. Och det är så här, alltså inledningen av spelet är så otroligt mysig. Man vill ju bara bo i den där fyren med dem liksom.
Mm. Precis. Det slår de ju hål på ganska fort när det blir någon slags attack mot...
Ja.
Mot det här området där de bor och fyren förstörs.
Ja, och barnen... Nej, de blir inte kidnappade här, det händer sen. Men ja, men precis, de blir attackerade av Doms, som är en mystisk fiende från yttre rymden som har invaderat planeten.
Man får ju någon slags vibbar av att det är starka diktatoriska vibbar av det här, eller att det är någon slags, det är fascistisk
det är
entitet eller styrande det här.
Ja, Doms. Du har ju vad heter det, Alpha Section som försvarar planeten mot dem, så för att göra det så har de infört någon form av militärdiktatur, verkar det ju som. Och det är väl det som händer i början. Sen är det ju faktiskt lite öppen värld, så kan du ju dra runt och utforska lite som du vill. Det är bara att det finns inte säkert mycket att utforska.
Nej.
Eftersom de inte gjorde de delar av spelet.
Nej. Och det känns ganska mycket som tycker jag som det känns som att det ligger ganska i linje med hur spelen var då. Att det är liksom inte för sin tid, varken särskilt stängt eller mer öppet än andra spel, utan att det känns som att det var typ så här det var då.
Ja, det var väl, alltså Zelda och de gjorde väl lite mer öppen värld än det här. Och det var kanske något sånt de hade tänkt sig, men så blev det inte riktigt.
Nej.
Och jag vet inte om det hade blivit bättre av det egentligen. Även om jag älskar att leta pluppar liksom, det är klart. Men du har ju ändå den här mekaniken, du kan åka runt på kartan och leta djur och fotografera som du sedan får pengar för.
Och samla pärlor.
Ja, precis.
Köper skeppsuppgraderingar för.
Ja, jag tror jag missade några pärlor. Ändå hade jag kanske 5-6 stycken kvar i slutet. Så man behöver inte göra allting.
Nej, nej, nej. Verkligen inte. Men det är ju... det är ju någon slags framtid. Jag vet inte vad, om det ska föreställa att det är våran planet. För jag, om jag ska vara ärlig måste jag säga att jag tappar bort mig lite bitvis i storyn. Vad det är som händer.
Ja, det kanske hjälper lite om det är andra gången man spelar igen det.
Ja, men jag kan tänka mig det. Jag har försökt då läsa på lite snabbt också om själva berättelsen i korta drag. Men det jag hittade var att planeten kallas Hillis. Så det var inte som jag trodde först, att det skulle vara jorden. Så det är någon fiktiv planet år 2435. Har jag hittat också.
Och det är en blandning av människor och någon form av djurmänniskor.
Ja, men precis. Antropomorfiska djur som egentligen inte... Det läggs liksom ingen vikt vid att de här skillnaderna finns, upplever jag. Att det är människor och människoliknande djur. Utan det är mer bara så det är.
Ja, men jag gillar det. Jag gillar att det finns en backstory här uppenbarligen. Men den förklaras inte. Det här är bara världen. Nej. Och jag gillar det. Det känns som att en levande värld är som de har byggt med ganska små medel. Och att de har lagt in en backstory i det som händer i bakgrunden utan att det nödvändigtvis behöver skrivas på näsan.
Ja, men exakt. Det är inte supervanligt för spel överlag, känns det som. Det känns ofta som att de... Det är inte som vanligt med världsbygge på det här sättet, utan att det är antingen så skriva på näsan eller att man får någon slags prolog med...
Ja.
Väldigt mycket om så här är det.
Hade det varit ett Ubisoft-spel idag så hade du hittat loggar överallt. Jag hade kunnat läsa precis om varför de här olika djurmänniskorna såg ut som de gjorde och så vidare.
Just det.
Det var lite tråkigt, tycker jag. Det är bättre så här.
Ja, jag är glad att man slipper den biten. Det hade lagt krokben för tempot om inte annat. Behöva stanna upp och läsa. Möjligen om man hade haft någon Mass Effect-liknande... vad den nu heter. Codex,
precis. Ja, det hade man kunnat ha, men jag vet inte, det känns inte som det behövs. Jag gillar att det är
Nej.
De har byggt en levande värld och så placerar de ett spel i den som är ganska linjärt. Och det funkar till 90% rätt bra. Det är sällan man åker vilse helt och hållet.
Nej, men precis. Det får man väl tacka Ansel för då, kanske, att det är inte för stor yta man har att röra sig på.
Nej.
Men det är lite roligt, jag hittade här att det tydligen var det så kommersiellt sett, så var det ju ansett som ett fiasko när det släpptes. Och sen har det efter det fått någon slags kultstatus och väldigt gillat och älskat av kritikerkåren, och fått utnämningar inofficiellt som ett av de bästa tv-spelen någonsin.
Ja, det är alltid med på så här topp 20-listor och så. Men när det kom så var det fick väldigt bra kritik, vill jag minnas. Men det sålde väldigt dåligt.
Ja.
Det var lite synd. Ansel själv i någon intervju sa ju att det släpptes lite fel. Det kom alldeles för många bra mainstream-spel då, för att det är lite mer nischat spel som det här skulle synas. Så det var ingen som köpte det då.
Nej, men okej. Nej, för det är väl där precis när GameCuben
släppte. Ja, 2003, vad kom det då? Jag minns inte på rak arm vad som kom.
Jag tror att undrar om inte Wind Waker kom där i, så att det var där de släppte GameCuben och sen kom det en massa.
Det är ju svårt att konkurrera.
Zelda och Mario Sunshine och sånt där som stjäl rampljuset. Jag tänkte på själva titeln på spelet, Beyond Good and Evil. Bara när jag sökte på det inför det här så upptäckte jag att det finns en Nietzsche bok med en liknande titel. Är det något du har koll på? För du har... Jag vet att du har läst en del, men du kanske inte har varit så mycket inne på filosofi.
Nej, jag har läst väldigt mycket, men det har varit mest sci-fi, tror jag. Nej, ja. Beyond Good and Evil har jag faktiskt inte läst. Det kanske jag borde göra. Jag antar att det här har någonting med den att göra, men jag tror att det är mer i sådana fall filosofin och kanske sensmoralen i spelet, inte så mycket handlingen.
Nej.
För jag tvivlar på att Nietzsche skrev om liksom rymdmonster som kidnappar barn.
Nej. Hade ju varit kul om man bara helt plötsligt fick för sig att skapa ett sånt universum.
Ja.
Men troligen inte.
Nej, jag tror inte. Det är ett bra namn bara. Och så kanske det var en liten filosofisk poäng där.
Ja, men precis. De behövde någonting. Jag läste att det hade liksom Project BG&E som arbetsnamn i början där, att de bara kanske, det var någon som tyckte om Nietzsche och så.
Ja, det kan jag
slängde
vara
de på det och sen fastnade.
Ja, när det skulle släppas så bara, är det någon som har något bättre? Nej, då kör vi liksom.
Nej, precis. Nej, men jag tänker vi kör igång på riktigt och kastar oss in på spelets beståndsdelar, och då tänker jag att du ska få börja och plocka fram ett av de två finare russinen.
Ja,
du får välja fritt vilken.
Ja, jag fick ju några kategorier här. Alltså det har ju en rätt så tight spelmekanik. Det har det. Enkel men väldesignad liksom. Jag måste säga, det som stod ut först när jag började spela igenom det igen var nog grafiken. Att det liksom, de har ju valt en stil som är väldigt liksom distinkt. Det är väldigt bra art direction liksom. Hela den världen är liksom designad på ett väldigt vackert och idylliskt sätt, och utomjordingarna är designade, ser ut som någon form av onda insekter, kanske lite inspirerade av Aliens, de filmerna.
Just det.
Till viss del. Och allt det här är liksom idag ganska grovhugget. Det är liksom, det är stora polygoner, det är låga plösta texturer, men det gör liksom ingenting, för att det är så pass abstrakt från början att man fyller i detaljerna själv. Tycker jag. Jag tycker att det håller än idag. Just, det är samma sak som World of Warcraft. Det är liksom jättestora polygoner. Det är grovhuggen grafik överlag, men just för att det ser lite så här cartoony ut så håller det fortfarande. Och Beyond Good and Evil gör exakt samma sak. Det är fortfarande vackert, även fast det är 20 år gammalt.
Ja, men exakt. Jag tycker nog inte att det är så snyggt när jag tittar på det, men det får samtidigt en väldigt nostalgisk känsla av det, för det påminner väldigt mycket om den här grafiska stilen på väldigt mycket om min ungdom, just eller mina tonår kring GameCube där. När den kom, och man kände att nu har grafiken aldrig varit mer realistisk än så här.
Ja, och så är alla dörrar 8 meter breda för att karaktärerna ska gå igenom den liksom.
Ja, men precis. Så jag tvivlar, jag spelade ju inte alls det här då. Jag har ingen koll på alls vad jag skulle ha tyckt då, men det var ju säkert kanonsnyggt för sin tid. Eller jag vet inte vad.
Alltså det kom ju samtidigt som det första, jag fuskar lite och kolla här. Det kom samtidigt som det första Call of Duty. Och det tyckte man ju så fantastiskt ut då. Det tycker man inte idag. För det gjorde ju någon slags försök till fotorealism, och det håller ju inte länge alltså.
Nej, just det. Hade det någon undertitel, eller hette det bara Call of Duty?
Det hette bara Call of Duty när det kom.
Ja.
Det allra första. Det var ju en korridorshooter då. Och det
har
ju aldrig varit så dess, men
jag har spelat ett par stycken, men det är några av dem som kom senare, tror jag, som hade undertitlar. Så att just det där har jag nog inte råkat på.
Nej, det var ju, vi tyckte ju det var revolutionerande när det kom. Just att det var liksom, det var ju korridorskjuter där man inte såg korridoren. Kommer jag ihåg att vi skrev i recensionen. Men det är inte vackert idag, alltså det ser för jävligt ut. Och det här har liksom en stil som gör att det håller en, fastän det rent tekniskt inte är samma standard som idag.
Ja, men precis, det här cartooniga hjälper ju ganska mycket för att man ska köpa att det är liksom, det är inte på riktigt, det är en annan värld, ett annat universum.
Ja, och det är liksom,
det ska vara så här.
Det fanns ju inte folk, eller spelkaraktärer hade ju inte ansiktsuttryck på den här tiden. Ansikten är ju helt stela, det är läpparna som rör sig typ. Men när man spelar igenom det här, man går igenom cutscenes som är ganska emotionella, då man fyller liksom i ansiktsuttryck. ändå.
Jag blev osäker nu. Har inte Jade lite olika...
Alltså hon har väl kanske...
Det kanske är just i mellansekvenserna som hon visar några...
två olika ögonbryn eller sånt där. Men det är liksom, det är väldigt... Ja. väldigt, vad ska man säga... Väldigt primitivt.
Mm. Ja, men jag gillar designen på henne också.
Ja.
Var inte heller supervanligt överhuvudtaget med kvinnliga huvudkaraktärer då. Men att de dessutom har lyckats hålla sig från och ge henne jättestora tuttar eller inga kläder. Utan det har...
Ja, liksom... ja, hon har ju praktiska kläder och hon liksom, hon är ju en... Hon har ju agens liksom. Hon gör ju någonting i spelet. Hon är inte bara en prydnad.
Nej.
Och ja, i och för sig, det kanske inte är så praktiskt med V-jeans eller vad hon har. Men de är snygga i alla fall.
Ja. De har många fickor.
Ja, det är också.
I alla fall som hon kan ha kamera i och sånt.
Ja. Nej, hon, alltså designen på henne tycker jag är klockren. Det är kanske lite så här Europixie Dream Girl varning, men... det är ju fransk design, så det är klart att det är.
Ja, ja, men precis. Men det är ju samtidigt inget man så här, det är skönt att liksom kunna plocka upp ett sånt spel idag och slippa känna det här var att det liksom är att det känns smutsigt utan eller ofräscht, utan det,
ja,
det är ändå...
Nej, men de har samma approach till det som de har till de här djurmänniskorna, att det liksom det är... Mm. Att det är kvinna i huvudrollen, det är liksom inte en grej. Det bara är det.
Nej. Mm.
Det är inte ett statement. Det är, hon bara råkar vara det.
Mm.
Det tycker jag är skönt.
Ja, men riktigt. För hon, det är väl det jag har sett mest av spelet in. Alltså just bilder på Jade. Att hon har liksom varit frontfiguren.
Mm. Ja.
Så det har ju... uppenbarligen, eller det finns många fans där som har liksom tagit henne till sig och kanske äntligen liksom en kvinnlig representant i spel.
Hon är ju väldigt fascinerande karaktär som... när man väl kommer in på djupet lite, men det är ju kanske inte för den sista timmen av spelet som man lär sig mer om henne egentligen.
Nej, precis. Och det var ett av de tillfällena. Vi kanske kommer in på det sen också, med där jag inte riktigt hängde med i vad, ja, i vad som hände och vad...
Ja, jag tror det, hela backstoryn avslöjas ju inte, men det är, man, jag har en uppfattning om vad som hände i alla fall. Jag vet inte om det stämmer med verkligheten. Mm. Eller med din.
Nej. Nej, men precis. Jag kom på en till grej också som jag tycker är väldigt charmig med spelet, är ju att de har ju, det är ju den här kantiga eller småkantiga eller jättekantiga kanske polygongrafiken, men så att det också är de här 2D-bilderna inklistrat för till exempel pärlorna och vissa av de här grejerna som
just sprites,
de som liksom följer efter kameran eller vad man ska säga, som så att det ska se ut som att de är 3D.
Ja, just det, som det också, tänkte jag inte ens på, men det är ju
Nej, men så, jag hajade till vid ett par tillfällen. Ja, just det, det är en sån där som...
Ja.
Den är helt platt, men den följer med för att det ska...
Ja, det är sprite i den tekniska termen.
Mm. Och det är också så här, ja, men, lite gulligt på något vis. Eller också lite nostalgiskt att se den typen av grafik.
Ja.
Eller grafiska petitesser.
Ja. Hur gör vi nu då? Går vi vidare med en kategori till? Tar du en? Hur?
Ja, precis. Då ska väl jag plocka fram någonting. Om du känner att du fick sagt det du ville där om.
Ja, jag tror det. Det är liksom det är grafik som fortfarande håller.
Mm. Nej, men jag tar väl och kastar mig på det som du var och fingrade på där lite i början. Själva spelmekaniken. För det är bara, jag tror nog ändå att det är det som jag måste lyfta fram som det jag tycker är bäst med spelet. Och det var kul, du nämnde ju Zelda-spelande eller jämförde med liksom det, hur de kanske gick mer mot öppen värld upplägget då, de som kom där, Twilight Princess och Wind Waker i den vevan. För jag har hört den tidigare gäst i den här podden som har beskrivit Beyond Good and Evil som världens bästa Zelda-spel.
Ja, det hade nog varit mer så om det hade varit mer utforskande, men jag fattar
vad jag menar. Ja, ja men precis. Jag kan nu säga, jag trodde att jag förstod när han sa det och innan jag hade spelat spelet ordentligt, men jag kan inte riktigt säga att jag ser kopplingarna utöver att det är liksom pussellösning och tredje
person. Det är väl egentligen ett anti-Zelda skulle jag säga. Det fokuserar väldigt mycket mer på problemlösning och på story framförallt.
Mm. Ja, om man tar tillbaka, om man tar upp Jade där igen, så är det ju inte, det är ju inte mycket Link har på henne.
Nej.
Som karaktär.
Nej.
Ganska tråkig. Så, men ja, i övrigt så är det ju liksom utforskande och pluppsamlande som, eller det är väl det som är det roligaste skulle jag säga. Ja, pussellösningen också visserligen, men det här tredje persons fightandet och ja men själva stridsmekaniken är inte jätte, den finns där och den funkar, men det är inte det som är det roliga, utan det är utforskandet och att just att ha den här, man har, du har en karta, du kan se var du hittar, var du hittar pärlor på ett ungefär och var du hittar de här varelserna eller djuren att fota.
Ja, och du kan ju köpa grejer för att få en mer exakt plats på kartan också. Mm. Det finns en djurdetektor, ja, och en pärldetektor tror jag.
Mm. Ja, men, och det tyckte jag var helt underbart när jag snubblade över det, för det kändes lite jobbigt i början, för jag ville ju fota allting, men sen att samtidigt behöva leta efter det själv, det kändes lite så där, så det var skönt när jag hittade den där butiken och kunde köpa just de grejerna som pekar ut pärlorna och djuren på kartan. Sen samlade jag inte allihop ändå till slut, men
jag tror jag missade någon pärla och säkert 4-5 djur. Och då kommer jag ändå ihåg vart de flesta djuren var liksom.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så det är något djur som blåser bubblor och du måste skjuta på bubblorna för att de ska komma fram. Det kommer jag ihåg från förra gången jag spelade för 20 år sedan. Liksom.
Var, är det på något specifikt ställe bara? Eller är det
ja,
flera?
Det är ett rum. Som... jag tror det är när du kommer in i den andra stora fabriken där som man bryter sig in i.
Okay.
Det är en vakt i ett rum, man dödar honom och sen är det bubblor bakom en låda. Om du skjuter på de här bubblorna, då är det ett litet djur som flyger in i rummet och det är skitsvårt att hinna fota det.
Jaha. Ja, såklart.
Ja.
Ja, då är det nog kanske bra att jag inte tog mig an och verkligen försökte hitta alla, för då hade jag bara blivit irriterad, tror jag.
Ja, det är
lyckades du med den då? Eller du missade den nu? Eller vad sa du?
Ja, den tog jag, men jag tror jag missade 3 eller 4 okay. stycken. Jag vet inte riktigt vilka det var.
Nej. Nej, men det är verkligen det jag sätter högst i det här spelet. Smygmomenten kände jag överlag kunde vara ganska sega eller tradiga.
De kan vara lite där, frustrerande.
Ja, men precis. Jag dumdog lite för många gånger på dem där. Eller att man tänker att man... Så det är svårt att veta i den här, i så här gamla spel när man lyckas smyga förbi någon och inte. Alltså när man syns och inte.
Ja, jo, det handlar ju om att lära sig mönstret på ganska många ställen. Liksom att vakterna går så här och då ser de mig inte här borta liksom. Så men det är lite trial and error, tyvärr.
Mm.
Det finns ju liksom, det finns ett logiskt system, men det är kanske lite svårt att se det. Spela till ett riktigt verktyg och veta när du är synlig och inte liksom.
Nej.
Så det hade de kunnat utveckla lite mer kanske.
Mm. Ja, men de har ju ett par ställen där vakterna liksom kör. Det finns ju supermånga sådana moment, smygmoment. Och i vissa så är det patrullerande vakter och ibland är de stationerade på ett ställe och liksom står och, stilla och tittar. Och de här som patrullerar var ju, det var väl de som var svårast. Sen när det dyker upp de här som står på samma ställe men de liksom vrider sig 90 grader i taget, då har man ju ganska bra koll på, ja men då syns jag inte nu, men när den står vänd mot mitt håll då.
Ja, men då så blir det lite tydligare, men få syn på när man trodde att man hade gömt sig liksom.
Ja, men exakt. Sen sen finns det ju, man har ju sin svävare som man åker omkring med.
Ja.
Och som man får uppgradera och allt sånt där. Och ett par stycken obligatoriska racingdelar. Man ska tävla med den här svävaren mot en massa andra.
Mm. Jag tror bara det är egentligen bara en som är obligatorisk.
Ja, så är det kanske.
Du måste inte göra racen, för jag, den här gången skippar jag dem faktiskt, för jag är inget racing-fan. Men det är ett race du måste göra för att ta dig in i fabriken där.
Okej, men då var det nog bara att jag trodde att jag var tvungen att göra de två. För det är ju fyra stycken i den här, liksom, i någon slags turnering eller någon slags...
Ja, ja, alltså du tjänar ju på att göra det. Du får ju pengar och pärlor, liksom.
Ja, jag tror jag gjorde de två första bara för att jag trodde att jag var tvungen att göra det. Mm. Och det, de är väl inget jättefan av dem, även om de växer på en lite grann.
Ja, de är rätt kul, men jag tycker alltså racing i spel överhuvudtaget är jag inget fan av. Så. Alltså jag gillar racing-spel, men jag gillar inte spel som stoppar in racing, som det här gör.
Nej. Nej, men jag är med, jag är på precis samma sida där. För det kändes lite som att... Ja, men det blir också lite trial and error, för det känns väldigt så här oöverkomligt i början, att jag hamnade så fruktansvärt sist.
Mm.
Innan jag fick in snitsen, och så man fick ju nöta och köra varje racen 10 gånger innan det, innan det släppte.
Nej, de kan
jag
man
vet
skippa,
inte om det hade med kontrollen att göra också.
Ja, den är ju, ja, det är min minuspunkt, så kan jag säga.
Ja, men med lite nötande så gick det. Men sen var jag glad att jag kunde skippa tredje och fjärde racet i alla fall. Och att det bara var den här, det här racet man deltar i för att kunna hitta en hemlig väg in i,
ja, jag tror att in det är,
i fabriken eller basen eller vad det var.
Om det är slakteriet eller fabriken, jag minns något av det.
Ja, men det är slakteriet, precis. För det är slaughterhouse races de pratar om det. Sen måste jag bara fråga, spelade du bordshockey? Eller vad heter det?
Ja, men det var
minispelet som...
Ja, det är inte världens bästa minispel någonsin. Det är lite, det är lite frustrerande.
Ja, för det körde jag ganska mycket. För där var jag lite i... Där fick jag lite panik, för jag trodde att jag var tvungen att göra det, eller att jag behövde den pärlan för att till slut kunna...
Ja.
Uppgradera till när man ska få rymdskeppet.
Ja, just det. Det var en av de pärlor som jag faktiskt skippade.
Ja. Jag blev glad sen att jag... För spelar man vidare i storyn, då får man ju... De kastar ju pärlor på en ibland också.
Ja, när man håller på att gneta bara och sparat att man... för att få ihop pärlor till första uppgraderingen, så kliver man in i motståndsrörelsens rum och liksom ett helt rum full av pärlor, liksom 30 stycken, så du bara får.
Ja, det är lite snöpligt presenterat, men så jag höll på med det där bordshockeyspelet eller airhockeyspelet ett tag. Tyckte ändå att det var lite kul, för jag var bara sekunder ifrån att vinna så att jag skulle få den där pärlan, men sen orkade jag inte, för det kostar ju så förbannat mycket pengar att spela det.
Ja.
Och det var också så att jag kände att jag kommer behöva de här pengarna sen, så att jag vill inte.
Nej, han mejlar ju dig sen. Han som du spelar han mejlar dig mot slutet av spelet och vill ha en rematch.
Ja, okej. Okay. Om man vinner då?
Nej, jag vann ju inte.
Eller bara generellt?
Han gör det ändå.
Nej. All right. Jag vet inte, för du spelade på PC nu.
Ja, det gjorde jag.
Ja.
Och jag försökte med handkontroll, men jag fick inte riktigt det att funka, så jag körde med mus och tangentbord.
Nej, och jag kände väl lite att just den biten kanske hade varit lättare med en mus. Att kunna styra den här riktningen på de här puckarna, hur man skickar iväg dem.
Mm. Ja, fast det är ändå inte... Alltså, jag är inte någon jättefan av minispel överlag, liksom. Det här med att behöva gå och bobla med din kusin och sådär, det...
Nej.
Jag slipper gärna.
Ja. Nej, men så det... Det är nog ändå min... det som sticker ut mest som
spelets
fram. Ja, precis. Det är inte, det är ju ett par bossar, inte super, det är inte jättebossfokuserat. Det är väl kanske 3-4 stycken.
Ja, det beror på vad man räknar som bossar, men du har ju den här stora flygande ormen som kommer tillbaka ett par gånger.
Ja, just det.
Och sen är det väl det är två bossar i slutet, och det är bara en av dem som är svår.
Mm.
Slutbossen är ju ganska jobbig, men den innan minibossen är inte alls svår.
Nej, men precis. Och slutbossen är ju, där har de ju varit snälla på så sätt att du får checkpoints i själva striden.
Ja.
När man besegrar en form, eller vad man ska säga, en av bossens faser, och sen går vidare.
Mm. Jag kom ihåg att den var skitsvår, så jag hade ju köpt på mig all hälsa som fanns i hela spelet. Jag hade så här 28 så här bups-kartonger.
Ja, just det. Ja, men det var någon sån grej också. Jag hade missat, tror jag. Eller jag hade inte så mycket sånt kvar på slutet, så jag fick jag fick köra om bossen ett par gånger, men då hade man ju ändå...
Jag såg till att ha extra. Det gick åt ganska mycket också.
Mm. Mm. Ja, man tänkte det. Jag tänkte det en bit in i spelet, att herregud vad mycket såna livbehållare man kan uppgradera med. Det kändes lite överflödigt, men sen mot slutet så fattade jag lite varför.
Ja. Alltså den bossen, jag tycker ändå att det är en bra bossfight, även om jag är lite negativt inställd till bossar i allmänhet. Jag tycker det är lite så här slapp speldesign, men jag tycker ändå var rätt kul bossfight. Det var lite olika mekaniker och man fattar dem, och då gick det bättre.
Ja, men precis. Och det är ju nu, om det är det allra sista eller näst sista skedet i den bossstriden där man de spegelvänder kontrollerna.
Ja, precis. Det är näst sista, då är det två faser kvar. Och då måste du liksom trycka höger för att gå vänster.
Mm. Det tycker jag, det var frustrerande, men det var kul.
Ja.
Det är inte superofta det används i bossstrider på det sättet. Det brukar väl ofta vara om man har blivit förgiftad eller om man är full i spel, att de gör den typen av grej, att man går tvärt emot det man trycker.
Nej, men jag gillar det faktiskt. Det var bra. Och sen gillar jag egentligen att spelet är ganska lätt överlag. Det är liksom, det svåra är när du misslyckas med att smyga och bli skjuten av någon sån här uberlaserkanon som du inte ens kan göra någonting åt. Men om du...
Ja, men då tycker jag nästan att... Ja, förlåt.
Nej, om du fightas med någonting så är det mesta går att spöa liksom.
Mm. Ja, men jag håller med dig. Men jag känner ändå att det är skönare i ett sånt läge när man smyger och blir upptäckt och skjuten på fläcken, att... Jag föredrar nog det framför att jag ska bli jagad runt och sen slagen liksom hjärtbehållare en i taget liksom till döds. Att man istället får bara liksom, men de skjuter den, man dör, man får börja om. Att det blir, istället för att man ska bli en långdragen sekvens.
Det är sant, och de är ganska generösa med checkpoints där också. Det är sällan du börjar om mer än någon minut liksom.
Nej, men exakt. Just de sista bossen där bara, även om själva bossstriden i sig är ganska kul, så är jag lite, jag är inte supernöjd med hur, för det är ju bara någon karaktär som liksom slängs in lite från på en höft i slutet, och inte riktigt, jag kommer inte ihåg när man, det är inte priest, men är det något sånt, high priest eller något?
Ja, de priest, något sånt där. Jag minns faktiskt inte heller, men ja, nej, det känns lite som han, var han hela tiden.
Ja, men lite gubben i lådan.
Ja.
Och det är väl mer en manusmässig bit i och för sig, men det hade ju varit kul om man hade känt att det funnits någon slags stakes, eller att man hade brytt sig om vem den här karaktären var också, för nu var det bara som...
Ja, nu har man ju vetat om hans existens i 30 sekunder liksom.
Precis. Nej, så det är den delen jag väljer. Hade du det som din andra positiva, eller?
Jag hade faktiskt manus som min andra positiva.
Men då kan vi börja med att bajsa lite på spelet genom att vi kan väl glida, för det låter ju som att båda har tyckt lite sådär om kontrollen.
Jag tror det, sådär är väl kanske en underdrift, jag vet inte. Alltså kontrollerna i det här spelet, de följde ju inte ens standarden då. Det var liksom, de var ju uppåt väggar redan på den tiden, och även när det knappt fanns någon standard. Och nu är de ju helt bananas alltså. Det är bara en sån sak, så jag gillar ju att invertera i axeln då, upp och ner. Och det kan du göra, men då inverterar du båda. Det går inte att invertera bara den.
Aha.
Så då blir det liksom bakåt åt andra hållet. Jag fattar inte hur de har tänkt.
Ja, men det är det som är att höger-vänster blir inverterat också.
Ja, det är skitkonstigt. Nu spelar inte det så stor roll eftersom det är inte så mycket vertikalitet. Liksom. Du behöver inte titta upp och ner så mycket. Och nu, de enstaka gånger du behöver skjuta någonting så har du oftast tid på dig.
Ja, men precis. I striderna när man ska göra den här komboattacken med Page eller...
Ja, eller när du ska skjuta tankarna på de flygande robotarna. Då har du ju liksom 3-4 sekunder att sikta. Så att det är inte... Det är inget så stort handikapp, men det är ändå ett väldigt konstigt beslut att inte låta den invertera bara i axeln liksom.
Ja, det är jättekonstigt. Det har jag faktiskt inte tänkt på när jag spelat det, utan det blev uppenbart nu när du sa det att men det var lite konstigt att sikta med sikta under striderna i just de här momenten, och jag inte riktigt fattar varför, men det är ju såklart därför, för att när jag trycker höger så går det åt vänster.
Och spelar med handkontroll, då siktar du ju med vänsterspaken när du slår på kameran/diskskjutaren. I alla fall som...
Ja, det kanske man gör, ja.
I alla fall som jag
spelar. Jag är osäker på hur det är på... Hur det var på Steam-decken. Nu är det ett par veckor sedan jag...
Ja, nej, för jag har ju en Xbox som jag kopplar in. Och då kopplar jag in den för all del via Steams så här controller support. För att spelet var ju inte det normalt på PC. Men resultatet blev liksom att det gick inte att invertera högerspaken. Eller ja, det gick att göra åt båda håll. Men då var det ospelbart. Och när man skulle sikta, knapparna var ju fel. Så att liksom, det är inga knackar som stämmer. Du slår med, liksom, med Y, som det borde vara vilken som helst av de andra tre knapparna egentligen. Så du... Och som sagt, när du ska sikta för att skjuta något eller ta en bild, då gör du det med vänsterspaken som du går med. Det blir helt vansinnigt. Det blir bara fel.
Ja, jag önskar att jag mindes nu hur det var, om det var så, eller om de faktiskt hade löst det på...
Ja, det kanske är bättre på Steam.
Med det här kontrollschemat jag körde med. Ja. Men det var väldigt mycket som var wonky, och som jag bara fick liksom experimentera och leta mig fram till. Att det står tryck Q för det här, tryck E för det här.
Ja, alltså spelar man med tangentbord, då är det ju ännu konstigare, för då är det liksom... Du använder grejer med Q. Alltså grejer i ditt inventory använder du med Q för att typ äta hälsogrejer och sådär.
Ja, just det.
Du springer på mellanslag, så du håller ner den för att springa. Och du med shift så plockar du fram kameran, så det är liksom... Och vad heter det, hoppa för att undvika saker, det är högerklick. Helt vansinnigt.
Ja, just det. Ja, men det, ja, det är väldigt... Ja, men just det, för du attackerar med vänsterklick.
Ja, och rullar runt alltså höger. Det finns säkert en logik där, men jag ser den inte. Det är bara jättekonstigt.
Nej, jag kommer ju bara ihåg att jag har sett de här promptsen. Men jag kommer inte ihåg överhuvudtaget hur de var kopplade på, eller mappade på Steam-decken. Jag vet bara att springa-knappen var väldigt svår i vissa fall att få att... Jo, men där var det ju att man trycker in styrspaken. Alltså du liksom håller den nertryckt. Och det
är också helt sjukt.
Ja, det är inte super nice om man inte kan ha som någon slags toggle på den. Att den är, nu är jag i springläge och nu är det inte. Utan hålla ner den och styra sen.
Ja, nej, det var, jag fattar inte hur de tänkte. Liksom. Det är liksom ingen logik överhuvudtaget. Jag hoppas ju att det här 20-årsjubileumsversionen normala, vettiga kontroller.
Ja, men det... Du kommer att hugga på den direkt och...
Alltså, jag kommer att köpa den på PlayStation och spela igenom det en gång till, tror jag.
Ja, men det kan ju knappast vara till spelets nackdel i alla fall att få spela det med ett habilt kontrollschema.
Nej, det är, alltså det, jag tror att om man ska ge någon rekommendation, jag tycker att alla ska spela här spelet. Men jag tycker att de ska vänta några veckor tills vad heter den? Den heter 20th Anniversary Edition heter den. Vänta tills den kommer och spela den då.
Mm.
För det är helt klart att spela.
Om stjärnorna står i linje så kanske jag kan lyckas tajma släppet av det här avsnittet också. Med,
ja,
jag måste kolla. Jag hade missat att det skulle komma någon sån.
Ja, det finns ingen släppdatum, men de läckte den i december, så det var någon som råkade få det.
Mm, okej.
Okay. Så att den finns, och den är i princip klar, ja. Men den vet inte när den ska släppa den.
Men är det bara på PlayStation då?
Nej, jag vet faktiskt inte. Det är väl PC, nej. PlayStation och Xbox, gissar jag.
Ja, får hoppas.
Men de har inte sagt ljud. Det är bara att de råkar läcka den till några streamers eller någonting i december. Så.
Ja, jag har faktiskt inte hängt med särskilt mycket överhuvudtaget i vad som har hänt sen. Det var ju någon när E3 fortfarande var en grej, så visade de ju någon trailer för en cinematisk trailer för tvåan.
Ja, men det var 2017 vill jag säga att det var, 18 kanske.
Ja, det är, ja. Ja, men precis, det är ett litet tag sedan, ja. Och sen dess har jag inte hört något överhuvudtaget. Men när man söker på det så dyker det ju upp. Då finns det ju till och med en hemsida med en massa floskler,
ja.
Eller liksom strösslade lovord om hur fantastiskt det kommer vara och sådär. Så det känns ju som att det känns ju mer i görningen nu än det gjorde då.
Ja, alltså jag hoppas faktiskt att det blir en två. För jag tycker att det här spelet är värt en två. Eller en prequel, vilket de nu vill. Men det känns som att
nej, men precis.
Det är en värld som man vill se mer av.
Mm. Ja, men gärna. Det hade ju gärna fått vara en som inte alls har med Jade och Paige att göra.
Ja, alltså det, i trailer så var det ju en tjej med stort hår och en schimpans. Så det är lite helt annat.
Ja, just det. Det ringer en klocka. Ja.
Mm. Men jag vet inte om det hade något att göra med det faktiska spelet eller om det var något du gjorde för E3 liksom.
Nej, men exakt. Ja, vi får väl se. Men så kontrollen ingen... inget vidare kan man väl konstatera.
Nej.
Det gäller ju även kameran måste jag få flika in också, för att det är så förbannat svårt vid vissa delar, kanske framförallt smygmomenten, men också i under racingen att få den att få till rätt vinkel.
Mm.
För att alla liksom alla texturer hamnar i väg, alltså väggar och grejer hamnar liksom framför kameran, eller att man inte kan vrida kameran för att den vägg är i vägen, precis som att det skulle vara ett hinder, alltså man tycker att det borde vara ganska lätt att programmera så att kameran kan glida igenom väggar, men
ja, och spelet tar ju över kameran lite för mycket också.
Ja.
Det blir en del ställen där man gör den här klassiska att man går ut genom en dörr och så byter kameran riktning, och då går man in genom dörren fast man bara håller in samma knapp.
Ja. Mm.
Och då är laddningsskärmen där såklart, och det är lite irriterande.
Ja, den är precis. Varenda dörr man springer igenom så får man bara släppa allting och vänta och se vad som händer.
Ja, nej, det är lite, kameran är inte fantastisk, den funkar, men ja. Jag förstår att de vill göra lite cinematiska ögonblick när man smyker förbi vakter och sådär, men om det resulterar i att man går åt fel håll helt plötsligt så är det inte riktigt lyckat.
Nej, verkligen. Nej, men det, då har vi konstaterat det. Ingen av oss gillar den biten.
Nej, inte en dealbreaker, men det är de kunde ha gjort bättre.
Ja, garanterat. Du var lite inne på manus där.
Mm.
Är det så att du vill köra det som nummer två?
Ja, jag vill framhålla det som ett plus. Alltså, det är ju ganska enkelt manus, som man säger. Det är liksom föräldralös tjej, hennes adoptivfarbror råkar ut för en grej och måste rädda världen. Det är väl någon variation av den storyn har ju gjorts tiotusentals gånger. Men jag tycker att det görs bra och bra pacing liksom. Det är så här, det händer grejer i ett lagom tempo. precis när man börjar tycka att det är lite tråkigt och enformigt, då händer det någonting som bara vänder allting upp och ner. Och det liksom, när du får kontakt med den motståndsrörelsen och plötsligt liksom... jag vet inte, ska vi spoila grejer eller inte?
Jo, ja, men det får vi göra nu.
För det är, då blir det ju liksom hopparat med den här desertören. Som vi har jobbat åt Alpha Sections egentligen.
Ja, är det det han är? För det måste jag ha missat i något skede där. Att, vad heter han?
Double H.
Just det, att han har...
Double H. Fan, jag blir osäker.
Jo, men det är Double H. Jag är ganska säker på.
Jag hade skrivit Double G av någon annan.
Men, ja, men han... Jo, men för han har ju en sån rustning på en sån här vaktrustning.
Jag
kopplade nog inte riktigt det att det hade med det att göra. Men nu när du säger det så det är ju jätteuppenbart. Han har ju exakt, han ser ju likadan ut fast utan hjälm.
Jag tror säger det han när han introducerar så att han liksom, det här är våran kille på insidan liksom. Men det nämns bara en gång, sen är han bara där.
Ja.
Men det är ju, han, det paras ihop med honom för Page blir kidnappad liksom. Kanske dödad, men det går ju veta ganska snabbt att han inte är död.
Ja.
Och sen efter det så händer ju grejer i ganska stadigt tempo liksom. Då är ju aldrig tråkigt. Och så mot slutet så...
Mm.
Det är väl det jag kan anmärka lite på, att det här slutet på månen där du plötsligt upptäcker liksom sanningen om dig själv och liksom vad som ligger bakom allt det här. Det kunde de ju kanske ha börjat hinta om lite tidigare.
Ja, precis.
Så att det inte bara dyker upp
det kommer lite. Nej, ja, men det är lite, det känns som att det går lite i linje där med hur slutbossen introduceras, så att ja, det är som att de bara helt plötsligt inte hade tid att göra färdigt precis så som de hade tänkt, så de fick slänga in allting på slutet.
Ja, om vi nu ska spoila, men det som händer är väl att
ja, men kör.
Den som inte vill bli spoilad får hoppa över 2 minuter kanske.
Ja.
Men det som händer är att slutbossen visar sig vara någon slags alien overlord som leder DOMS. Och det de gör är att de tar över planeter och liksom äter upp dem typ. Bara förtär invånarna på planeterna. Och Jade är hans tjänare. Som liksom, som jag fattade, typ åker till planeterna först innan de invaderar och förbereder. Och han... Men den här gången så tappar hon minnet och börjar leva som en vanlig människa. Och han tappar bort henne.
Jaha.
Något i den stilen.
Det här är jag helt
så för missat. De säger ju när han introduceras. Eller den här vakten med vingarna. Minibossen som han besegrar innan bossen.
Mm.
Han säger det. Han har letat efter dig i flera tusen år. Fast hon är typ 25.
Oj, okay. Så att, ja, men precis.
Så det, men hon är någon form av uråldrig varelse som har liksom hjälpt dem att invadera och äta upp världar. Men hon har liksom bytt sida och gjort sig av med minnet av det där. Men den biten kunde de ha haft med lite mer som en röd tråd, för det dyker ju bara upp sista kvarten.
Ja, ja, men precis. Och jag mindes det annorlunda. Det är säkert, jag tror mer på din...
Hur så, eller vad trodde du?
Nej, men jag fick för mig att det var någonting med... Alltså, att de slängde in med hennes... Någonting om hennes liksom riktiga föräldrar och att hur Paige... Det är väl lite kopplat till det, för det är ju liksom att... För Paige hittar ju henne och liksom...
Ja.
Tar henne till sin eller liksom uppfostrar henne, eller vad man ska säga, att då borde hon ju vara vuxen redan när han hittar henne. Det målas ju upp som att hon är yngre.
Kanske var ett barn, jag vet inte, men hon säger att de har, att han har varit, hon har varit hos Paige i 20 år, säger hon någonstans. Och hon säger det, men du berättar inte det för mig, 20 år liksom, du berättar inte det här. Och han säger att han bara ville skydda henne. Men jag tror att han hittade henne som... Att hon liksom landade på den här planeten och frivilligt blev till ett barn som han hittade. För att hon ville liksom leva som en människa istället för att hålla på och förstöra planet efter planet med DOMS liksom.
Just det.
Allt det här avslöjas ju inte i story, men det är i alla fall min tolkning av det de säger där i slutet.
Mm. Ja, men jag... Jag sitter och läser lite. Jag var tvungen att kolla upp där, för jag... Det kom lite som en chock för mig nu att jag hade, det här måste jag bara ha total...
Ja, men då säger ganska mycket om det, men en del har jag ju fyllt i såklart själv.
Just det.
Men det är ju också en grej med, om man plockar in under manus, att liksom dialogen känns ju hyfsat trovärdig. Det är liksom, visst, det är ganska cheesy på en del ställen, men det är ju helt uppenbart med flit. Det är bara att kolla på Double Age och Page, hur mycket de liksom bara spelar över, helt uppenbart med flit liksom.
Mm. Ja, men precis, de här det finns ju den här lilla katalogen med repliker som de hasplar ur sig under strider, och eller om man råkar slå till dem i en strid.
Ja, just det.
Att då har de sina tre eller fyra grejer som de upprepar gång på gång och loopar. Men som ändå, alltså, vissa av dem är ganska roliga. Nu kommer jag inte på någonting ordagrant vad de säger bara för det, men
Men Double H citerar ju soldathandboken. Som han har i sitt inventory. Jag blev så besviken om jag inte kunde läsa den, men den finns där.
Ja.
Om man går in och tittar.
Nej, men jag håller med. Det är liksom... Manuset tar den aldrig ur upplevelsen, upplever jag. Då är det ju liksom i de här delarna som redan är, alltså just fighting-sekvenserna, att det är där som man märker att det... Ja, men här spelade de bara in tre eller fyra stycken olika grejer, men
ja, de hade kunnat ha fler, liksom, men så mycket slåss man inte, så det blir inte gammalt.
Nej.
Liksom.
Nej, men exakt.
Nej, men jag tycker det är skitbra röstskådisar, särskilt för den tiden som det kom liksom.
Ja, jag fick för mig någonstans bara att det skulle ha varit Jennifer Hale som gjorde Jades röst, men det är det ju inte.
Nej, det
var någon annan som jag inte alls hade kommit på.
Död till och med, tror jag. Men Tor är någonting.
Ja, för det var några röster jag hajade till på i övrigt som jag inte har kollat upp, men som kändes som att ja, men det här är någon som, det är en röst jag hört förr i spelsammanhang.
Ja, men jag tror att båda de två, eller alla som gör röster i spel, har gjort ganska många spel, och kanske även en del tecknat eller animerat.
Just det.
Jag tycker att det blir ett svinbra jobb, och jag tycker att dialogen är riktigt bra. Det är alltid så här, man, du vet, ibland, särskilt i spel, så ibland så sitter man ju bara liksom, tar sig för pannan och tänker så där pratar ingen riktig människa. Men inte här liksom, det funkar.
Nej, jag vet inte om du har spelat Silver.
Oj, länge sedan.
Gammalt PC-spel, eller vad heter det, Sega... med kanelbullesymbolen, vad heter den?
Mega Drive.
Nej. Är det här som har en handkontroll du kan stoppa en kassetter i?
Var inte Saturn som
hade? Är det Saturn? Nej, eller det kanske inte är Sega, jag kanske tänker fel. Ah, skitsamma.
Ja.
En annan jobbig handkontroll.
Ja.
Men i det här spelet i alla fall, där är det ju verkligen såna. Alltså röstskådespeleriet där, det är så överspelat och konstigt skrivet och jätte... Ja, men det bara skär sig hela tiden.
Ja, men här är ju överspelat för komisk effekt, och det funkar ju liksom.
Mm. Ja, men precis, det är medvetet, det var det inte.
Ja. Och det är någon scen mot slutet där liksom Jade återvänder till fyren, och de har sprängt hela fyren och tagit barnen.
Mm.
Och hon sitter och pratar med sin hund. Och liksom, det är så här, det är uppenbart att de pratar om sig själv, men de pratar om hunden. Den scenen var nästan lite tårfylld, alltså. Det var riktigt fint.
Mm. Ja, men det är ett av de få ställen där jag vet att jag tänkte på hur musiken var i spelet.
Mm. Jag är väldigt dålig på att märka musik. Jag vet inte varför, men jag är döv för musik. Men jag gillar musiken i spelet.
Mm. Ja, men jag tänker att vi ska tassa in på den också. För även om jag är väldigt väldigt mycket på det sättet också, att jag inte riktigt tänker på det i spel om det längre, i alla fall i den här typen av lite mer narrativt drivna spel eller lite mer filmiska spel, så tänker jag inte så mycket på musiken under tiden jag spelar, för den har jag fått lyssna lite i efterhand bara för att jag skulle kunna säga någonting om det. Ja, men exakt. För jag minns liksom inte heller musiken från genomspelningen mer än dels det stället därefter om man sprängt fyren. Och så racingmusiken minns jag också, för den fick jag höra ett par gånger. Det är samma låt som
jag
bara...
Jag kommer ihåg musiken från baren när man går in där första gången.
Ja, det gör inte jag. Men det finns några ställen där jag faktiskt har tänkt på musiken och sen att jag vet att det har varit i... Ja, men i stridssekvenser och så, att det blir den här lite mer upptempo-känsla, att det är, ja, men det är lite mer spänningsstämning i de delarna.
Ja, de har ju en sån här rudimentär form av det här att musiken går upp i tempo när det är fina i närheten. Det är kanske lite yxigt, det är väldigt abrupta brott där, men det finns i alla fall.
Ja, men precis. Nej, men så i övrigt så är det inte förrän nu när jag har lyssnat som jag märkt att det alltså faktiskt är väldigt, det är väldigt bra musik. Väldigt bitvis väldigt pampigt, och det är liksom, det är orkestralt vissa delar. Ja, men känns väldigt inspirerat av filmmusik, och när jag kollade upp lite nu innan så såg jag också att kompositören har gjort mycket film innan, så att det är väl säkert därför. Det har satt sina spår.
Vem var det som gjorde musiken? Det har jag koll på.
Vi ska se
om... Var han känd?
Nej, jag känner inte igen namnet. Christophe Herrall, antar jag då att det ska uttalas. Ja. Fransk film- och tv-spelskompositör, står det.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, musiken är ju bra när jag märker det, vilket jag oftast inte gör. Men...
Han har gjort Rayman Origins och Rayman Legends tydligen, så han har gjort musik.
Ja, det är Michel Ancel som skapade Rayman. Så.
Ja, precis. Där minns jag inte heller musik. Nu är det jättelänge sedan jag spelade de spelen, så att, men kommer till honom musik där från Tintin, The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn. Det är väl filmlicens spelet måste det vara.
Var det den de gjorde? Jag har spelet, inte filmen.
Ja, precis. Nej, precis. Men jag antar att det här är... Jo, men precis. Det är filmen som de gjorde efter... Eller spelet de gjorde efter filmen då.
Ja, nej, jag tycker alltså att det är bra ljudeffekter också. Om man nu tänker på sånt.
Ja, men det är det.
Men det är liksom... Kanske inte något så anmärkningsvärt så, men de passar in. Det är liksom... Och en liten detalj som jag älskar är när du kör... Det svävar i en tunnel och skrapar i väggen. Då har de ett ljud för att dina propeller slår i. Det smattrar liksom.
Aha, okej.
Okay. Jag älskar att ha tänkt på den detaljen.
Ja, den har jag missat. Men det, och inte för att jag inte har kört in i väggen. Det har jag gjort väldigt många gånger. Men jag har inte hört just den biten.
Nej, jag tänkte på det idag när jag spelade. Att det liksom, de har ett ljud när man smäller propellern i väggen.
Ja, men då är, ja, men det, sådana där små detaljer är fina. Då känns det som att det, ja, men då är det lite kärlek bakom när man faktiskt har tänkt på sådana saker.
Det är uppenbart att det har lagt sig massor av kärlek på det här spelet.
Eller att det sitter någon liten någon motornörd som som kände att ja, men här måste det in, så där kan det inte låta. Vi måste ha en ordentlig ljudeffekt för det här. Nej, men som sagt, det är väldigt många ganska korta stycken som soundtracket består av. Så det är liksom inget... inte som i väldigt många äldre spel att det är alltså korta stycken som loopas för att det ska räcka över en hel bana oavsett hur snabbt man klarar av den, utan här är de, det känns som att de har liksom petat in det på några olika ställen utöver mellan sekvenserna också, där de bara ja, det är musik här en liten stund. Sen är det stridsmusiken, den är ju lite längre.
Ja.
Men annars är det ganska mycket så här munspitsformat på musiken. Att det är mellan 30 sekunder till en minut ungefär.
Ja,
på längden på de här. Det var lite orientaliskt på några ställen. Så här, som jag inte riktigt kommer ihåg det var i spelet det var. Men det kändes som att det var... Det är jättegeneriskt att säga så. Men nu...
Ja, men du har ju någon köpman, va, som är kodad som kines. Fast jag tror att han är en säl eller något.
Ja, men just det. Så, ja, men det är där man köper de här kartuppgraderingarna. Ja, och ja. En liten hemlig butik typ.
Ja, precis. Han har en hemlig butik bakom den riktiga.
Ja. Ja, men det kan säkert vara där, ja, precis. Där det är lite... Det är så fruktansvärt generiskt att säga orientalisk, men jag kan inte vara mer specifik än så. Det är asiatiska stränginstrument, det kan jag
identifiera. Ja, men jag fattar vad du menar för sorts musik.
Ja,
ja. Mm. Ja, nej, det är bra musik, som sagt, men jag är väldigt dålig på att höra det.
Mm. Ja, och jag har... Det har gjorts tydligt tidigare i den här podden att jag är alldeles för dålig på... Ibland så stänger jag av ljudet i spel eller när jag inte känner att det tillför någonting.
Ja.
Nu är det ju en massa dialoger det här, så jag har velat ha det på lite grann, men jag har inte haft på det tillräckligt för att musiken ska vara så pass framträdande heller. Så det får jag ta på mig.
Ja, jag hade en period när jag stängde av musiken för att den störde.
Ja, det har jag också... Mm. Ja, men jag har också varit lite liknande, så det är en ful ovana.
Ja.
Det är lätt att missa det är lätt att missa väldigt mycket bra musik om man gör på det sättet.
Ja, helt klart.
Och själva liksom immersion också, alltså att få...
Alltså är det bra musik så bidrar ju till inlevelsen, känslan liksom.
Mm.
Särskilt här är det liksom så mycket av spelet bygger på att du köper den här världen som den är.
Mm. Ja, men verkligen. Det är ett litet minus i, det har ju att göra med att spelet är gammalt, men som jag tror att det kan ha lite att göra med att jag hade svårt att hänga med ibland i storyn.
Mm.
Men det går ju inte att pausa mellan sekvenser.
Nej.
Jag tror att det kan... Eftersom jag inte... Då har det säkert varit så vid flera tillfällen att jag har... Ja, men det här vill jag kunna lyssna på sen. Men det har inte gått att pausa. Och så har det hänt någonting. Att jag har varit tvungen att springa till någon av ungarna. Eller hjälpa någon med någonting. Så att det har varit...
Ja.
Ja. Något som har stört i alla fall.
Det är två grejer man vill kunna göra i spel 2024. Det är pausa mellan sekvenser och invertera y-axeln.
Precis. Ja, men herregud, moderna spel som släpps och det inte går att pausa mellan sekvenser, då är det ju spöstraff på det, alltså det är inte okej.
Det är vansinnigt. Men det finns ju standard nu, liksom, man vet ju vad man kan förvänta sig av spel, att liksom kontrollerna kommer, du hoppa på A liksom, på din Xbox-kontroll, och du styr med vänster och du tittar med höger spak. Det är liksom, det finns en standard nu, och när det här spelet kom, den standarden kanske fanns, men den var väl i sin linda liksom, så de sket ju helt i det.
Mm. Ja. Ja, och det får man väl, man får väl ha överseende med det.
Ja. Men som sagt, ny remaster någon gång i vår, och då hoppas jag att de har fixat till det.
Ja, men det ska bli väldigt kul och så här, om den släpps.
Ja, jag måste.
Ja. Ja, men jag skulle nog kunna tänka mig att ge det ett försök då jag också. Nu har det känts lite för krångligt att göra det på Steam-decken.
Mm.
Dels för att man var tvungen att hålla på att gå in och mixtra med... det var inte så enkelt som att bara gå in i en meny och lösa det. Man var tvungen att leta sig in i installationsfilerna och ändra någonting för att skärmupplösningen skulle matcha.
Ja.
Steam-deckens skärm. Så det var lite mäckande med det. Och sen att kontrollerna var svåra att tänka om, att det står mellanslag, men det är den här jag ska trycka på.
Ja, precis. Jo, det var ju lite krångel att få det att funka. Alltså nu har inte jag har ju bara 1440 på min skärm. Men det var ändå lite krångel att gå in och pilla för att få det att funka på den. Utan att,
okay.
För det fanns en inställning som man tog en kryss i för att man inte skulle få 3 frames per second liksom.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det vore ju, alltså det är ju gratis pengar för dem om de bara fixar, ja, fixar de här små enkla grejerna så att det går att spela.
Särskilt nu när folk har liksom fått upp ögonen för spelet att det faktiskt är värt att spela. Och de släpper de måste göra det. Jag vet inte varför de inte har sagt något, men jag vet att spelet finns.
Nej, och ja, men precis. Och det blir ju liksom extra ytterligare marknadsföring för tvåan om de nu faktiskt planerar att släppa den inom överskådlig framtid.
Jag hoppas verkligen att det blir en tvåa. Jag vill se mer av Hillis.
Ja, men precis. För det får man väl säga att den är ju ganska, utöver den här delen av kartan där man får vara, så är ju världen ganska tom i övrigt. Eller det ser ju inte ut att finnas så mycket mer utöver de här fem platserna man är på.
Nej, jag tror inte att det gör det. Det kanske var tanken att det skulle göra det, men när du väl får ditt rymdskepp och kan flyga, då flyger du ju bara till ett ställe egentligen innan det är dags att dra.
Ja. Exakt. Så men det vore ju väldigt kul att få återvända dit och få att det är lite mer detaljerat eller lite mer strösslat med innehåll.
Ja, definitivt. Nu börjar vi nästan halka in på slutomdömet här, va?
Men det kanske, ja, det kanske jag tror det. Jag tror att vi kanske inte har så mycket mer att säga. Vi har ju varit inne på nästan alla kategorier. Och just det här med du nämnde att du gillar att spelet är så pass lätt som det, och jag måste hålla med där att det är inte ett alls för svårt spel. Det är ju lite utmanande på sina ställen, men det har inte så mycket med spelets, alltså, eller med själva liksom utmaningsnivån att göra, utan mer just för att kontrollerna ställer till det eller sådana saker.
Nej, men jag tycker det är lagom.
Det är ett gammalt
alltså,
spel.
Visst, det är säkert lite för lätt om man är sitter och spelar hardcore hela tiden liksom. Men om man har ett liv så är det precis lagom nivå.
Ja, ja. Verkligen. Nej, men så för all del. Jag tycker vi ska försöka summera lite. Hur var det för dig som fick återbesöka?
Alltså jag, i början när jag började spela så kändes det lite som att han ska ta mig igenom hela det här, jag kommer inte orka. Men det sög tag i mig igen. Och jag är jävligt glad att jag fick en ursäkt att spela igenom det igen. För det är precis lika bra som jag minns det. Det är en liten juvel som borde ha fått mycket mer uppmärksamhet när det kom. Jag sögs in i världen igen, jag vill se mer av det.
Ja, men jag tror att det, nej, för jag kan inte minnas heller att jag har hört särskilt mycket om det. Eller jag hörde särskilt mycket om det då. Utan det är väl just det att det växte med tiden och blev och fick kultstatus. Att jag har hört om det nu de senaste kanske 10 åren istället för de senaste 20 åren.
Ja, det var väl alltså, det var väl inte flopp, men det slog ju inte. De tjänade inga stora pengar på det.
Nej, exakt. Så det är ju bara av den anledningen är det ju kul att de väljer att göra, eller förhoppningsvis då bygga vidare på det med en tvåa.
Ja.
Men jag tror att jag känner ändå att det matchade mina förväntningar ganska väl. Jag trodde inte att av det lilla jag kom ihåg från den här korta timmen jag spelade från början där, så trodde jag inte att jag skulle få ett fantastiskt spel eller bjudas på en fantastisk spelupplevelse, men ändå ett som höll mig kvar och fick mig att vilja fortsätta spela och spela färdigt det. Och det gjorde det inte. Jag skulle inte kalla det fantastiskt, men jag hade ändå väldigt roligt med det och tyckte om liksom att det kändes hela tiden kul att fortsätta spela det.
Ja.
Och sen tror jag att det är väl också en anledning till att jag skulle vilja köra det igen då, att kanske lyckas greppa handlingen lite bättre än jag gjorde den här gången, om jag får spela en remaster eller en remake eller vad man nu vill kalla det.
Man får ju hänga med under cutscenes. För det är ganska mycket information. Och sen är det ju framförallt kanske lite för mycket som bara dyker upp mot slutet. Hade de gjort en modern version av det här, då hade det ju varit lite mer vad ska man säga, gradvis introduktion av hennes backstory istället för att man bara får veta den i slutscenen. Liksom. Så det är sådana grejer.
Ja, men det är ju någon, det är ju någon del där, man har ju de här CD-skivorna som man springer omkring och samlar på sig, som är deras deras sätt att jag vet inte, ett ännu äldre spels kanske motsvarighet till en sån diktafon.
Ja.
Eller någonting. Men där man får ett meddelande från Page. Och det är också, det är väl också ganska sent inspelat. Jag tror inte att det är halvvägs. Det måste vara ännu senare när han liksom berättar om det här rymdskeppet de har.
Ja, jag tror att det är mot typ sista uppdraget på planeten nästan som man får den.
Nu vet jag inte var jag skulle komma med det, men
nej, men det skulle, alltså det, för sin tid så var det extremt fokuserat på story. Men det hade kunnat göras lite mer subtilt och introduceras lite tidigare.
Ja, men precis, det var det jag var ute efter, att det är också något som dyker upp väldigt sent i spelet. Och som kommer från ingenstans, det här med att de börjar liksom nysta i deras relation eller liksom kopplingen mellan dem, att det inte ges mer. Ja, de har ju sitt banter och är lite, och liksom verkar ju vara kul karaktärer inledningsvis, men sen försvinner ju han iväg och så kommer det ju senare då att han, ja, att de börjar försöka bygga upp den här relationen eller deras liksom förflutna och hinta lite om det.
Ja, precis.
Och sen att han sen kommer ju, visades ju att han är ju någon slags motståndsrörelseledare också.
Ja, just det. Han är ju, det är ju verkligen deras... Det gillar ju sig att de väntar med. Ja. Att man inte får reda på precis i slutet att liksom, jaha, är det Page som är motståndsrörelsens ledare?
Ja, det, ja, men precis, det är faktiskt någonting de har gjort. Det är bra att det kommer sent.
Ja.
Det skulle de inte hinta om innan, utan det var kul att det kom som det gjorde.
Ja.
Nej, men jag tror, alltså, jag känner väl också att jag skulle vilja uppmana folk att spela det här, men kanske då vänta tills det blir lite enklare att göra det, för det är ju inte super supertillgängligt nu.
Nej, det är lite krångligt. Om man inte är van att spela retrospel med allt besvär det medför, så ska man nog inte ge sig på den här versionen, utan då ska man nog vänta tills de släpper 20th anniversary. När nu det blir. Jag hoppas att det blir snart.
Ja, annars de har ju rent krasst redan passerat 20 års jubileumet.
Ja.
Eftersom vi är inne nu på det 21 året.
Ja. Ryktet säger att det var planen i våren, alltså i vår. Ja. Och eftersom de hade läckt en färdig version i december, så är det väl egentligen bara att släppa skit.
Jag känner att jag måste sitta och läsa på lite efter det här, om försöka hitta lite ledtrådar om när det kan tänkas komma.
Ja, jag har inte hittat, eller jag hade inte så mycket tid nu, jag satt och bara kollade lite snabbt, men
nej.
Det verkar bara vara ett rykte, men som sagt, folk har sett en färdig version i december som de släppte av misstag till några lyckliga. Så det finns där ute.
Ja, vi får hålla tummarna.
Ja.
Men känner vi oss färdiga annars?
Ja, jag tror det.
Fått sagt det vi vill.
Ja, jag är glad att jag fick spela om det här på riktigt. Jag har liksom tänkt göra det i många år och inte blivit av. Jag är inte missnöjd. Jag tycker fortfarande det är en klassiker.
Ja, nej, men om jag får tuta i eget horn, så varsågod, ja, säger jag.
Tack.
Yes, det var Beyond Good and Evil. Och vi får se vad det blir för spel till nästa gång. Det är lite flytande och lite luddigt just nu, men ni får hålla utkik i sociala medier där vi kommer att annonsera ut det när det är bestämt, eller i vår Discord. Där kommer man också få den informationen. Så håll utkik efter oss där, efter uppdateringar. Mats, nu får du plugga dig själv lite innan vi avslutar.
Ja, det är inte så mycket att plugga. Vill man se bilder när jag går på promenad med hundar, kan man kolla in Instagram. Det heter Mats Nygård. Det är inte så mycket spel och sånt där. Men annars så hörs jag mest i Nördigt podcasten som finns där bättre poddar finns.
Ja. Ja, den får 2 tummar upp av mig. Den har, det var den som fick in mig på poddlyssnande på riktigt för, ja, det är väl också 10 år sedan nu.
Ja, alltså vi har hållit på, ja, jag vet inte hur länge. Inte för länge uppenbarligen, för jag tycker fortfarande det är jävligt kul.
Ja, ja, det är väldigt kul att lyssna på fortfarande också. Det är en bra mix av nördiga nyheter och liksom djupdykningar i film och spel.
Vi är inte så fokuserade som det här är, men vi snackar om allt möjligt nördigt. Även om jag kanske är mer spelfokuserad, så vi snackar om tv-spel och serier, filmer och allting liksom.
Yes, ja, men spana in den, det tycker jag absolut, om man inte redan har gjort det.
Gör gärna det.
Yes, men jättekul att ha haft dig här. Tack så mycket för att du
ville... Nej, det var kul att vara med. Jag säger aldrig nej till att snacka skit om spel.
Nej? Ja, men vi får se om vi kan hitta någon mer ursäkt för dig och hoppa med igen längre fram.
Det är bara att säga till.
Så, yes, kanon. Då får vi tacka er som lyssnar så mycket för att ni har lyssnat på Nytt Spel Plus.